någon lärare som man kan fortbilda, som man kan samarbeta med andra skolor så att den här läraren eller förhoppningsvis skolbibliotekarien kan tjänstgöra på flera skolor för att säkerställa både att eleverna får ett bemannat skolbibliotek men också att det inte slår undan fötterna för de lärarna som bedriver undervisning i annat fall.
Reporter Kasper Englund, P4 Gävleborg. Andrea Valderrama, Kulturnytt.
Den amerikanske författaren Edmund White har avlidit 85 år gammal. Det uppger hans litterära agent för The Guardian. Edmund White var mest känd för den självbiografiska romanen En pojkes egen historia från 1982 och kom med flera andra böcker som tematiserade homosexuellas livserfarenheter också att bli en inflytelserik författare för senare generationers homosexuella författare. Kulturnytt.
Ekonyheter. Sverige har ingått ett avtal med Estland om att få placera upp till 600 dömda brottslingar i estniskt fängelse. Justitieminister Gunnar Strömmer.
Ja, utgångspunkten är då att kriminalvården med stöd av det här avtalet tillfälligt ska kunna överlåta ansvaret för verkställigheten av ett fängelsestraff till Estland, och det är under en begränsad tidsperiod. Vår bedömning är att den modell som vi nu har så att säga förhandlat fram är fullt förenlig med våra svenska grundlagar och våra internationella åtaganden.
För att minska platsbristen i svenska fängelser har Sverige och Estland kommit överens om att Sverige ska få hyra 400 celler i ett fängelse i Tartu i sydöstra Estland. Dessa celler har plats för totalt 600 intagna. Det handlar om dömda män som ska avtjäna fängelsestraff i säkerhetsklass 2, vilket innebär att de inte bedöms som en stor säkerhetsrisk. De intagna ska vara minst 18 år gamla och kan vara både svenska och utländska medborgare, men inte från Estland. Avtalet ska undertecknas av Sverige och Estlands justitieminister om några veckor, och för att det ska börja gälla måste det även godkännas av båda länders parlament. Om allt går enligt plan träder den nya lagen i kraft den 1 juli 2026.
För svensk del så arbetar vi nu fram de lagstiftningsändringar som är nödvändiga med anledning av det här avtalet.
Sa justitieminister Gunnar Strömmer, och det var Bashir Kavak som var reporter här. Statsminister Ulf Kristersson utesluter inte att alla internationella adopterade bör få en ursäkt från staten och att det är väldigt allvarliga uppgifter som kommit fram genom adoptionskommissionen. Regeringens utredare föreslog tidigare i veckan att internationella adoptioner ska förbjudas eftersom bland annat flera fall av barnhandel upptäckts. Enligt Kristersson så ska regeringen nu se över kommissionens förslag. Turkisk polis har gripit ytterligare 5 borgmästare från oppositionspartiet CHP. Gripandena de gjordes tidigt i morse, och de frihetsberövade är borgmästare i provinsen Istanbul och i Adana-provinsen i landets södra delar. Sammanlagt så har nu 11 CHP-kopplade borgmästare i Turkiet gripits misstänkta för påstådd korruption. Och en av dem är Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu, som sett som en av Erdogans främsta utmanare om presidentposten. Sist kan jag berätta att Ukraina bjudits in att delta i NATOs nästa toppmöte som hålls i Haag i slutet av juni. Det här bekräftar generalsekreterare Mark Rutte. Man har inte sagt exakt i vilka möten och på vilken nivå som Ukraina kommer att få delta. Rutte säger också att Ukrainas oåterkalleliga väg till medlemskap i NATO ligger fast. Så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
P1, Sveriges Radio.
Klimatet i södra Italien blir allt mer tropiskt, med ett undantag: mindre regn. Hör hur det här påverkar odlare på Sicilien i Klotet om en liten stund.
Hej, hej. Det här är Louise Epstein.
Det vore liksom helt orimligt att det skulle finnas en liksom mini-Louise i din hjärna som styrde allt.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Och vem skulle styra den där mini-Louisen?
Finns mycket att ta reda på. Vad tycker du om det här rådet att man ska byta perspektiv och faktiskt såra sina känslor också?
Jag tycker det är lysande.
Nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Nu, Klotet. Programledare Marie-Louise Kristola.
I Italien finns väl allt en människa behöver för att må riktigt bra. Solen, havet, de vackra landskapen och maten. Medelhavskosten, fylld av grönsaker och baljväxter, frukter, fisk, nötter, frön. En kost världskänd för sina hälsobringande egenskaper.
Che mio figlio può venire qui, che il grande è un fruttariano.
The oldest one comes here, he picks his own fruit, he eats a hell of a lot of fruit basically.
Men Italien är också ett av de länder där lantbrukarna utmanas som mest just nu.
The climate of Sicily is changing, so we are approaching to a climate very similar to the tropical climate without the amount of rainfall typical of tropics.
Klotet idag om hur italienarna ställer om sitt berömda jordbruk och om konflikterna kring det dyrbara vattnet på Sicilien där maffian än en gång försöker utnyttja en svår situation. Med mig Marie-Louise Kristola och Daniel Varje.
Ja, men hej Malou.
Hej Daniel.
Du har ju nyss kommit hem känns det som från ett av mina drömresemål, Sicilien,
ja,
Italien.
Och Palermo. Ja, jag har ju varit i Italien många gånger de senaste åren. Eftersom det händer så mycket just där när det kommer till klimatförändringar och extremväder.
Och Italien är ju ett av EUs viktigaste jordbruksproducenter också.
Mm.
Samtidigt då som lantbrukarna där är de som drabbas hårdast ekonomiskt av klimatförändringarna. Med extremväder, hetta, torka, översvämningar.
Ja, och det är väldigt typiskt för Italien just nu de senaste åren. Det är det många säger, både forskare och lantbrukare när man pratar med dem, att det är de här extremerna som är det värsta.
Mm.
Det går liksom inte riktigt att förutsäga hur vädret ska bli under ett år eller de kommande månaderna. Det är det som gör det så svårt.
Mm. Och hur är läget i år då?
Ja, i år så har det ju regnat då mycket i de norra delarna av Italien. Det har varit då skyfall, det har varit dödliga jordskred och översvämningar. Men i södra Italien så har torkan fortsatt. Och delar av Sicilien har fortfarande ett stort underskott av vatten. Så på den västra sidan där Palermo ligger och där jag var, där kan färskvattnet som finns nu, det får bara användas till dricksvatten till städerna.
Mm.
Vilket betyder att alla lantbrukare, ja, de måste klara sig med det regnet kan ge eller om de har tur att ha egna fungerande brunnar.
Och grundvatten då.
Mm. Och det här är ju också en väldigt viktig jordbruksregion.
Mm. Och från Sicilien så kommer det mycket citrusfrukter, citroner, apelsiner, blodapelsiner. Jag brukar beställa hem en sån här låda med jättefina ekologiska frukter direkt från lantbrukaren.
Mm.
Det är så gott.
Ja, Sicilien är ju känt för sina citroner.
Mm.
Och överallt om man går omkring där i städerna så är det ju liksom, ja, men du vet, alla turistgrejer man kan köpa, det är citroner.
Mm.
Men nu håller faktiskt citronerna på att bytas ut mot andra frukter som man hoppas ska kunna klara det här klimatet bättre. Tropiska frukter. Utanför Palermo då så träffade jag Giuseppe och Katja. De har rivit upp en massa citronträd för att istället odla mango.
In questo campo abbiamo tre varietà di mango: il Kent che viene raccolto ad ottobre, il Kensington a settembre e il Glen ad agosto. Quindi così abbiamo un paniere di raccolta di quasi tre mesi.
So there are three different types of fruit here. So some of them are collected in October, some in September and some in August, and we have the names of those.
Mm-hmm.
And so that allows them to harvest, you know, for a longer period.
Okay.
quella là mezzo chilo, okay. Quella là sopra 800 grammi.
Wow.
Più grossa ancora.
300 or 400 here, the one at the top 800.
Mm-hmm. Katja och Giuseppe, de odlar alltså mango, tre olika sorter, och de är ju stora. Det var allt från frukterna väger mellan 300 gram till över ett halvt kilo.
Mm. Mango har man ju odlat i Spanien en längre tid, men nu har man alltså börjat på Sicilien också.
Precis, och allt började här med att Giuseppes pappa fick en mangofrukt av sin kompis för över 20 år sedan, och han planterade den här.
Poi mio marito si è appassionato al tropicale, siamo stati in Spagna, siamo stati in Brasile a studiare le varietà.
Ah.
Sul posto.
Okay.
So they were in Spain and Brazil.
E abbiamo ampliato, ha tolto tutti gli alberi di limoni che aveva il padre.
Giuseppe Imbrunne, som växte upp med pappans mangoträd, blev med tiden passionerat intresserad av just mango. Och som vuxen började han och hans fru Katja Channa resa runt till Spanien och Brasilien för att studera och lära sig allt om hur man odlar träden. Giuseppes pappa hade odlat mycket citroner och apelsiner, men det här blev med tiden allt mindre lönsamt, samtidigt som konkurrensen från länder som Marocko, Sydafrika och Israel ökade.
Perché qui valgono molto poco gli agrumi siciliani. Il tropicale è una novità, quindi è molto richiesto ed è anche molto buono.
Anche per l'ingresso di frutti, come ti dicevo io, dal Marocco, dal Sudafrica, dall'Israele, per questa situazione qui.
Tropiska frukter, ja, det var däremot någonting nytt som man skulle kunna tjäna mer pengar på, tänkte de. Så en dag för 4 år sedan bestämde de sig för att riva upp de flesta av pappans citronträd och istället plantera mango. Och det är klimatförändringarna som gjort det möjligt, säger Giuseppe.
Ovviamente non si poteva pensare a una situazione del genere se non c'erano anche i cambiamenti climatici che ci hanno aiutato con gli inverni meno freddi, perché queste piante soffrono molto il freddo e il vento.
Mangoträd tål inte kyla och vind, så det här hade inte varit möjligt utan de förändringar vi ser nu med längre och varmare sommarperioder och mildare vintrar, säger han. Paret odlar ekologiskt, utan bekämpningsmedel och med naturliga alternativ som till exempel propolis, binas eget tätningsmedel i kupan, som fungerar som en sorts antibiotika om träden behöver behandlas. Ett bra år kan de tjäna 3-4 gånger mer på sina mango än de gjorde på att odla citroner.
Sì, almeno 3-4 volte sicuramente l'aumento, sì, rispetto a prima sicuramente sì.
Ja, men det får inte heller bli för varmt. Förra året hade de dagar med 49 grader här på Sicilien, och då blev frukterna skadade med bruna fläckar som brände av solen. Ett annat problem är om temperaturen skiftar väldigt snabbt mellan varmt och kallt, som det har varit den här våren. Ja, det är inte heller bra, för då blir det lätt så att fruktträdens blommor skadas och pollineringen störs.
La primavera non è stata molto buona perché abbiamo avuto molti alzi e bassi di temperatura, non sono state giornate costanti con le temperature, quindi la fioritura è un poco rispetto agli altri anni è stata un poco danneggiata.
Ett annat problem som drabbat de här delarna av Sicilien de senaste 2 åren är vattenbrist och torka. Giuseppe och Katja odlar även avokado som behöver väldigt mycket vatten och fingerlime. Och så har de kvar några citronträd och en hel del olivträd. Olivträden tål torka bättre, men de andra träden vattnar de omkring 2 gånger per vecka. Situationen har varit mycket svår, säger Giuseppe.
Gli ultimi 2 anni ha piovuto molto poco in Sicilia, molto molto poco. E quindi abbiamo dei problemi durante la stagione estiva per l'irrigazione delle piante, che richiedono un po' almeno un paio di volte a settimana l'irrigazione.
So the problem we have is that in the last 2 years there's been very little rain, and especially for the tropical fruit, water is important.
Do you have to irrigate them more than the lemons and the oranges?
Più o meno hanno la stessa, the same.
The same, sì. Okay.
Det finns en vattenreservoar en mil bort som jordbrukarna har kunnat ta vatten ifrån tidigare. Men de senaste åren har vattnet inte alls räckt till. I år är reservoaren bara fylld till 17%. Och när Giuseppe och Katja försökt gräva en egen ny brunn har de inte heller hittat något vatten.
Poi abbiamo una grossa diga qui a circa 10 km. Abbiamo i contratti con il consorzio della diga. Però quest'anno l'acqua è molto poca. La diga è appena al 17% dei milioni di litri acqua che potrebbe contenere. Solo il 17%, pochissimo.
Ora.
Så torka och vattenbrist är ett stort problem då i de här delarna av Sicilien. Men kan de göra något för att minska sin egen vattenanvändning?
Ja, alltså Katja och Giuseppe, de har ju tur för de har egna brunnar. Och sen så har de infört ett system med droppbevattning av sina träd. Så att de använder ju mycket mindre vatten nu. Men de är verkligen medvetna om att vatten, det är lika dyrbart som guld, säger Giuseppe.
Men hur är det med vad mango behöver? Behöver det mindre vatten än citroner?
Tyvärr inte. Citroner och mango, så det är ju lite märkligt där. Citroner och mango behöver ungefär lika mycket vatten, säger de.
Just det.
Men mangon klarar lite högre temperaturer. Och sen är det också, det handlar också om att citronerna har blivit, de har så stor konkurrens från en massa andra länder. Mm. Här tror de att de liksom kan introducera en sorts delikatess som det inte finns så mycket av på Sicilien, och att de ska kunna överleva lite bättre på det.
Mm. Så värme och vattenbrist är ju då saker som de märker händer på grund av klimatförändringen. Det märker de på något annat sätt?
Ja, Giuseppe och många andra som jag träffade också, de säger ju att klimatet har blivit mycket mer opålitligt. I år till exempel så har våren inte varit särskilt bra. Det har varit många snabba skiften mellan varmt och kallt. Och fruktträdens blommor, ja, de vill ju ha en jämn och stadig temperatur för att utvecklas som bäst. Men samtidigt så går trenden mot längre och varmare sommarsäsong och mildare vintrar. Och det var någon som sa också att det som har hänt är också att man har liksom ingen höst och ingen vår längre på Sicilien. Det går liksom från svalare men dock vinter till allt varmare somrar.
Just det. Och det här paret som odlar mango, de försöker göra då bästa av situationen helt enkelt med att då ändra vad de odlar.
Precis.
Men träffar du andra lantbrukare som har börjat anpassa sig på något sätt till det nya klimatet?
Ja, alltså det här med tropiska frukter, det har verkligen blivit en grej på Sicilien. Och andra nya frukter man försöker se på är bananer, kiwi, litchi.
Det är ju gott också, men man tänker inte att det är liksom i Europa.
Nej, det tänker man inte. Nej, men det är ju tropiska frukter allt det här. Och så har man faktiskt börjat med det här. Nu är vi själva rosteriet här. Gud vad det luktar gott.
Sicily coffee.
Kaffe alltså. Ja. Det förknippar man ju verkligen med Italien.
Det gör man. Men det finns väl inget bättre än italiensk kaffe förresten.
Nej, de är ju verkligen mästare på gott kaffe. Och espresso är ju det godaste kaffet bara, punkt.
Ja, så är det.
Men själva kaffebönorna, de brukar man ju inte odla i Italien utan ner mot ekvatorn till.
Absolut. Det allra mesta kaffet importeras förstås till Italien. Mm. Men här på Sicilien, utanför Palermo, så finns numera även världens nordligaste kaffeodling.
Benvenuta nella nostra piccola del caffè. Guardate come sono, arrivano oltre 3 metri di altezza le piante. Sono tutte piante di Coffea arabica.
They are so big.
Like che trees. Spettacolo. Sono delle piante del caffè che potremmo definire degli alberi ormai del caffè. Pineapple trees of coffee trees.
Yeah.
Rather than plants.
Och jag vill också ha ett växthus där man odlar kaffe hemma.
Ja,
men det var stora träd alltså?
Det var inga små plantor det här. De hade ju vuxit till stora träd. Vissa var 3 meter. Nej. Så det var som att gå omkring nästan i en djungel där inne.
Och plocka lite bönor.
Ja, och så visade han då de här röda, han kallar dem för kaffekörsbär om man direkt översätter. Mm. Så det var ju röda bär
som var precis mogna. Och så öppnade man dem och så var det då 2-3 kaffebönor i.
Fick du smaka?
Jajamän.
Var det gott?
Ja, man kan inte äta bönorna då, för de är ju jättehårda. Det är ju de man rostar sen och så blir det kaffe, men, som vi känner det. Mm. Men själva frukten, om man kan suga lite på den, de är ju förvånansvärt söta faktiskt.
Mm.
Ja, så okay. det smakade jag.
Thank you.
So how many plants are there here?
Qua sono circa 500.
Ja, nästan 500 plantor finns i växthuset och frukterna med de små kaffebönorna plockas för hand. Och då är hela familjen inblandad, berättar Andrea.
All the family is involved in the harvest, so we do hand picking, one cherries by one cherries.
Andrea Moretino, fjärde generationens kaffeproducent i Palermo, visar runt i växthuset.
Today is our days.
1920 startade hans farfars far Arturo rosteriet. Och redan då planterade de ibland några kaffebönor mest på skoj. Men med tiden skulle det visa sig att det där med egna kaffeplantor kanske kunde bli något att ta på allvar. Och för 4 år sedan började Andreas pappa, som också heter Arturo, att plantera kaffebönor i större skala. För i takt med att klimatet förändrats på Sicilien så har plantorna börjat trivas allt bättre.
Sì, in pratica con questa alternanza di del clima, del ondate di caldo, delle stagioni, non c'è più una linearità nelle stagioni, ma c'è un alternarsi continuo delle condizioni ideali per coltivare il caffè.
Ja, tack vare att vi nu fått ett nytt, nästan tropiskt klimat här på Sicilien med längre varma perioder och mildare vintrar, så kan vi nu odla och skörda eget kaffe från vår lilla odling från maj till oktober, säger Andrea Moretino. Men det här är fortfarande ett experiment, för klimatet fortsätter att förändras hela tiden.
È un progetto sperimentale di coltivazione del caffè, perché continuano ad evolversi le condizioni pedoclimatiche, l'esposizione al sole, si alternano ondate di caldo con piogge intense, copiose, tropicali, eventi catastrofici come tornado, piccoli manifestazioni intense di piogge di torrenziali.
Ja, vi har ju också fått mer extremt väder med snabba temperaturväxlingar, plötsliga skyfall med starka vindar och till och med tornados som vi inte haft tidigare. Och det här är förstås inte alls idealiska förhållanden för oss.
E che non rendono ideali le condizioni pedoclimatiche.
Kaffeälskande italienare är vana att kunna dricka världens billigaste och kanske godaste kaffe. Priset reglerades faktiskt en gång av staten och en espresso ska helst inte kosta mer än 1 euro. Men de senaste åren har espressopriset stigit med 15% och nått ett nationellt genomsnitt på 1,18 euro, cirka 13 kronor, enligt konsumentföreningen Assotenti. Torka och kraftiga regn i Vietnam och Brasilien, som är världens största kaffeproducenter, har lett till spekulationer om minskade skördar, vilket gjort att priset på kaffebönor rusat. Redan i början av 2025 med omkring 80%. Konsumentorganisationen befarar att priserna kan nå nya höjder när, citat, den globala uppvärmningen sätter exempellösa påtryckningar på producenterna, slutcitat. Och de spår att en espresso snart kan kosta 2 euro, eller 21 kronor. Ett scenario som skapar rädsla och har väckt nationell oro, enligt konsumentorganisationen Assotenti.
Sì, sicuramente oggi osserviamo tanta instabilità e purtroppo anche tanta speculazione sui mercati finanziari nel mondo del caffè.
Marknaden är instabil, säger Andrea, som tror det handlar om en kombination av klimateffekter och spekulationer på marknaden. Han tror att en lösning för framtiden kan vara att skapa en exklusiv produkt som konsumenterna kan vara beredda att kanske dricka lite mindre av men samtidigt betala lite mer för. Som en kopp av världens nordligaste kaffe, odlat på ett ekologiskt sätt av fjärde generationens kaffeproducenter i Palermo.
Ecco. Guarda, siamo fortunati. Tre chicchi.
Titta, säger Andrea när han öppnar ännu ett mörkrött, moget kaffebär. Tre bönor igen. Det är ju ett lyckotecken när man hittar fler än två bönor i en frukt, säger han. Naturen vinner alltid. Vi får hoppas att den kommer låta oss fortsätta odla våra kaffeplantor här med framgång, även i framtiden, säger Andrea Moretino.
Uno, due e tre. Ne abbiamo trovati tre.
It's also a good sign for you, I think.
Yeah, maybe.
Men hur mycket kaffebönor kan de odla då, tror de? Kan det liksom komma att ersätta det kaffe de importerar idag?
Alltså, i år räknar de med att kunna skörda lite mer än 100 kilo egna arabiska bönor då, från sina knappt 500 plantor, eller träd var det ju i växthuset.
Och det räcker inte så långt kanske?
Nej, det är ju bara en liten del fortfarande av vad de importerar varje år. Men drömmen vore ju ändå att kunna odla mer själv, säger Andrea. Mm. Men även kaffe behöver ganska mycket vatten och det får inte bli för varmt. Så i det här växthuset har de satt upp en sorts nät i taken och på väggarna som kan släppa igenom ljuset, men ändå skydda alla plantorna från det där allra starkaste solljuset. Och så, ja, för det är också så att det finns fortfarande en hel del osäkerhet kring hur klimatet kommer att utvecklas framöver på Sicilien, säger Andrea. Så de vet ju inte om det kommer att gå att odla kaffe i större mängder framöver.
Mm. Och vad vet de om hur klimatet kommer att utvecklas på Sicilien då? Vad säger forskare?
Ja, det har de förstås koll på Palermos universitet. Och där träffade jag Leonardo Noto. Han är hydrolog och alltså expert på vatten.
Sicily is experiencing an important water shortage in the last 2 years. From September 2023 to the last months of the last year, so December of 2024, 30% of rainfall less of the climatic average for our region.
But everyone is saying also that they see more drought, and also when the rain comes, it's more extreme.
These are the two faces of the same medal of climate change. So the climate is changing, and this climate which is changing is characterized by a different distribution in space and time of rainfall, and by an important increase of the temperature, their temperature. So the increase of temperature means more evapotranspiration. So the crops, the agricultural sector needs more water in order to maintain the same level of productivity for such crops.
Ja, det är ju, han beskriver ju en ond cirkel här verkligen. Mm. Det blir varmare och då avdunstar det mer vatten från jordarna, och då behöver lantbrukarna alltså vattna mer. Mm. Samtidigt så finns det inte vatten i reservoarerna, det är vattenbrist, och det vatten som avdunstar, ja, det samlas ju i atmosfären som kan hålla mer fukt, så att när regnet plötsligt kommer så kommer det i de här skyfallsliknande regnen som vi ju har fått lära oss att känna igen nu.
And from the other side you have a forecast of a decrease in the mean annual rainfall and an increase of extreme rainfall. So it is changing how the rainfall occurs in Sicily, and it is not good for agricultural production, because we expect more extreme events and a long period between among these extreme events with droughts. So this is the forecast of IPCC for Mediterranean region.
Yes.
Mm. Ja, han berättade ju det, att klimatförändringarna innebär ju stora förflyttningar av vatten.
Mm. Och då kan man ju påminna också om att just på Sicilien så är det väldigt stora skillnader också. Mm. Catania på östra sidan av ön, de har inte alls samma problem med vatten som där jag nu var vid Palermo. Men det här är ju väldigt viktiga jordbruksområden, och just nu så är det ju så här att runt Palermo och alla som odlar där, de kommer inte att få något vatten från de stora vattenreservoarerna. För där ligger nivåerna så låga så att man kan bara använda det vattnet till dricksvatten.
And this is the map of rainfall 2 minutes or four minutes ago.
Ah, okay. På en vit tavla på väggen i sitt kontor visar Leonardo mig en radarbild på ett oväder som är på väg in mot västra delen av ön.
But it is a small X-band radar, so 70 kilometer range, okay?
Uh-huh.
And it covers Palermo. But this sound is the lightning.
Lightning, yeah. Okay. Regn i blå sjok och ett område i lila som sakta rör sig framåt och blinkar till då och då.
So I'm flying home, back to Rome this afternoon.
I hope the takeoff... is not very bumpy.
Och det här ovädret skulle komma att leda till ganska stora översvämningar när jag redan lämnat stan, visade det sig. När det gäller tillgång på vatten är det stor skillnad mellan olika delar av Sicilien. Östra delen av ön runt staden Catania har inte samma torka, och där ser det ganska bra ut inför årets odlingssäsong. Men runt Palermo på västra Sicilien går man in i sommaren nu med ett stort vattenunderskott efter 2 år med mycket mindre regn än vanligt.
In Sicily we have 42-44 important artificial reservoir
with groundwater.
No, reservoir means surface water, just surface water. These reservoirs were built for multi-purpose, so in order to serve the drinking water sector, the agricultural sector, and in some place the industrial sector. Okay?
Det finns 44 vattenreservoarer på Sicilien där det mesta vattnet kommer från öns älvar och lite grann från källor i bergen. Många reservoarer byggdes på 60- och 70-talet för att kunna ge dricksvatten till jordbruket och en del industrier.
What is happening? That if we have an important water shortage, as for example for the town of Palermo, the first problem comes from the agricultural sector, because they cut the water to the agricultural sector in order to ensure the water for the drinking water sector for the town of Palermo.
Men när det råder torka och vattenbrist som nu, används vattnet i reservoarerna först och främst till dricksvatten.
If you see the brown line is the volume stored in these 4 reservoirs for this year. Mm-hmm. And you can see that it is the minimum in 10 years, 15 years. For these values, except for the smallest reservoir, that is the Scanzano Rossella reservoir.
Nivåerna i de 4 reservoarer som ger dricksvatten till Palermo är den lägsta på 10-15 år nu, säger Leonardo Notto.
So we need a lot of water for Palermo for this year, and the management agency of water cannot give water to the agricultural sector in the area of Palermo for this year, because they know.
Så allt vattnet där måste gå till stadens invånare, och jordbruket kan inte få någonting. Men vad ska lantbrukarna göra då, frågar jag.
So where do the agriculturers get their water from?
Rainfed
only.
Rainfall, yes, only. You know that there is the other possibility for the agricultural to have water from the groundwater, from the wells. Mm.
Ja, men de får lita på regnet eller borra egna brunnar och pumpa upp grundvatten om de hittar något. Leonardo Notto tycker också att fler borde satsa på att bygga egna små vattendammar där man kan samla och spara regnvatten när det väl kommer. En klimatanpassning som även jordbruksorganisationen Coldiretti förespråkar. De vill se 10 000 sådana små dammar över hela Italien i en snar framtid.
But another problem is that the water supply network, especially the water supply network for agricultural purpose, is characterized by a lot of water leakage.
Ett annat stort problem är Siciliens dåliga vattenledningar. Framförallt ledningar i jordbruksområden är väldigt eftersatta.
So for agricultural purpose we estimated that there is an important leakage of about 60%. So I put in the network 100 and I am able to give to the agricultural sector just 35-40 of the 100 amount of water I put in the origin.
Ja, vi har ett stort problem med läckage, säger Leonardo. På vissa ställen går hela 60% av vattnet förlorat och bara 35-40% når slutdestinationen. Och det är klart att vi inte kan fortsätta slösa på det sättet, säger han. De klimatrelaterade värmeböljorna, den långvariga torkan och vattenunderskottet tillsammans med den dåliga infrastrukturen sätter många grupper i samhället under stark press. I november förra året uppstod en uppmärksammad konflikt i regionen Enna, där vattnet i en stor reservoar plötsligt sjönk till väldigt låga nivåer som en effekt av torkan. Och invånarna i två olika städer började bråka om vem som skulle ha rätt till det lilla vatten som fanns.
And what happened?
Some protest against the president of the region, against the mayor of such cities, with major one against the other one, and typical small conflict for the water. At a certain point, there was a very strange problem. So the problem of the fish. The fish have to survive to the drought, so they use a lot of money in order to catch the fish and move the fish of the lake, artificial lake, in other artificial lakes of Sicily.
Okay.
It is a very important problem for people very careful to the environmental problems, but at that moment for me was money.
Vid en tidpunkt var det faktiskt så lite vatten i sjön att människor började fånga fisken som fanns där och som höll på att kvävas för att flytta dem till andra sjöar med mer vatten. Det tycker Leonardo Notto var bortkastade pengar. Själv rev han för 10 år sedan upp sin svärfars gamla vattenkrävande citronträd.
My father-in-law had, I don't know, about 600 or 1,000 of tree of lemon. But you know what was the price of the lemon when I tried to sell the lemon? Nothing. So you have to use a lot of work, a lot of water, in order to obtain an important cultivation of these kind of crops, in order to obtain in this moment a very small amount of money.
Han hade omkring 1,000 och istället planterade Leonardo ett 100-tal olivträd som han bara behövt vattna de 2 första åren.
So it is not more productive to cultivate the lemon in our region because the price of this kind of fruit is very low.
Yeah.
He removed the trees and at the end of, I don't remember, 10 years, I substitute these trees with olive trees.
Jag är ingen lantbrukare. Det här är bara för eget bruk. Men på det här sättet får jag ändå lite oliver och olja varje år som gör att jag kan fortsätta med min medelhavsdiet.
I installed the olive trees. I put the water just for the first 2 years. And then nothing water. They are able to produce a good amount of olives at the end of October. I made oil. I am able to sell oil, my own oil for my diet. So this was my decision. I am not an agriculture. We are speaking just about a very small amount of trees. Okay.
Men vad kan bönderna runt Palermo göra då? Är det ett misstag att försöka sig på nya tropiska frukter när det blir varmare?
I don't know about that. They changed this kind of cultivation of this kind of crops because they know that the climate of Sicily is changing. So we are approaching to a climate very similar to the tropical climate without the amount of rainfall typical of tropics. Okay, so this is the problem.
Så han verkar lite skeptisk till den här trenden då med att odla tropiska frukter på Sicilien.
Ja, och även de andra odlarna som jag pratade med, de var inte säkra på att själva att det här kommer att gå. För att det är ju väldigt svårt att med säkerhet säga hur klimatet kommer att förändras framöver, även om vi har prognoser av klimatforskarna. Men det man vet, det är ju att klimatet redan har förändrats ganska radikalt på Sicilien.
Chloé Tucciarelli.
Okay. Et tu es venu quand
en 97.
Chloé Tucciarelli flyttade till Sicilien för snart 30 år sedan från Florens i norra Italien, och hon har sett stora förändringar i klimatet sedan dess.
Il y a des tempêtes de vent très fortes, de vent froid. Ce qui n'est pas normal ici, des petites tornades. On a des pluies, énormément d'eau en très peu de temps. Je sais pas comment, j'ai pas le mot en français, en italien c'est frane. Quand tout s'écroule en fait.
Ah oui, d'accord.
C'est ça.
Det har blivit mycket extremare sedan jag flyttade hit. Nu kan kalla vindar dra in mitt i sommaren och vi har fått tornados, skyfall som leder till jordskred och översvämningar. Och så värmen. Det är så varmt på somrarna nu att jag snart inte kan bo här längre, säger Chloé.
J'arrive plus à bien vivre ici. L'été, j'ai envie que de partir, hein, en fait. Et ça, c'est forcément un changement climatique.
Så hon säger att hon kanske inte kan bo kvar på Sicilien.
Nej, precis. Jag träffade henne när hon guidade en rundtur om maffian på Sicilien. Och då gick hon omkring och sa, tänk, vi är bara i maj och det är redan så varmt. Mm. Men hon fruktade ju verkligen de här månaderna som kommer nu, för att sen så blir det ju uppåt 40-45 grader och det håller ju på ända in i, ja men sent in på sensommaren och ibland ända in på hösten.
Ja, det är varmt.
Det är väldigt varmt.
Je suis là, ça a changé dans tous les sens en fait, en mieux bien sûr pour tout ce qui est lutte contre la mafia et tout ça, en pire pour ce qui est le changement climatique.
Ja, mycket har förändrats på ön sen Chloé flyttade hit. Till det bättre när det gäller kampen mot Cosa Nostra, Siciliens maffia, säger hon. Och då tänker hon på 80- och 90-talets många våldsamheter och stora maffiarättegångar som till slut också ledde till ett folkligt motstånd. Chloé jobbar till exempel för en medborgarorganisation, Adio Pizzo, som bildades av några studenter som ville starta en bar men vägrade betala beskyddarpengar, så kallad Pizzo, till maffian. Idag är det en av flera organisationer som samlar många människor som kämpar mot maffian på olika sätt. Men samtidigt har klimatförändringarna gjort livet sämre på ön, säger hon. Och nu, med hettan och vattenbristen, har maffian än en gång sett en chans att utnyttja en kris. För när vatten blir det nya guldet har maffian gett sig in i vattendistributionen.
Dans certaines zones de la Sicile ou dans certains quartiers des villes, on a un rationnement important, ça veut dire que l'eau n'arrive pas tous les jours. Tout le temps, mais c'est certains horaires ou des fois un jour sur trois.
De här effekterna av klimatförändringen som vi ser nu, en historisk torka och vattenbrist, Det gör att vi måste ransonera vatten. På vissa ställen, framförallt på landsbygden, eller i vissa kvarter, i vissa städer, får man kanske bara vatten under några timmar, eller ibland var tredje dag. Förra sommaren fanns det städer i de värst drabbade byarna där restaurangägare stängde av toaletten eftersom det inte fanns vatten för att spola. Och på andra ställen stängde man vattnet i fontänerna på kvällar och nätter för att spara och undvika vattenstölder. I den här sortens kriser försöker maffian alltid utnyttja situationen genom att till exempel pumpa upp vatten från illegala brunnar och sälja den vidare till höga priser. Eller genom att köra ut vatten till de som har råd att betala med tankbilar.
There is a business of water.
Ja, när jag träffade hydrologen Leonardo Notto, då berättade han om sina föräldrar som bor på ett ställe där det inte finns några vattenledningar. De måste istället köpa vatten som körs ut till dem med tankbil varannan vecka.
So, for example, my parents, they don't have a water supply network. So they pay for 10 cubic meter of water, 60 euro, and they have to pay 60 euro each 2 weeks in order to have the water.
Förra sommaren betalade hans föräldrar 60 euro, alltså omkring 650 kronor, för att kunna fylla sin vattenreservoar med 10 kubikmeter vatten varannan vecka. Men på andra ställen på Sicilien kunde samma mängd vatten kosta 4-5 gånger mer. Leonardo Notto misstänker att några väldigt viktiga maffiafamiljer gör pengar på det här.
I suspect that some people, very important mafia people, are making money.
Men det är inte alltid maffian som ligger bakom. Det kan också vara bönder som tar ut mer vatten ur en reservoar än de har rätt till för att sedan sälja vidare till någon i nöd. Men det är den här sortens verksamhet maffian försöker infiltrera, säger Chloe.
Comme on peut pas vivre sans eau, dans certaines zones, il y a que elle qui va porter l'eau et qui va la faire payer peut-être plus cher. Donc encore une fois, elle se met à la place des institutions.
Maffian har alltid jobbat på samma sätt genom historien. Den erbjuder lösningar i kriser och så lyckas den vinna lokalbefolkningens gillande samtidigt som den ersätter och försvagar statliga institutioner som inte gör sitt jobb. Och därför kan lantbrukare som är pressade av vattenbrist bli lätta offer när den sicilianska maffian nu börjar sticka upp sitt huvud igen.
Oui oui oui, tout à fait. S'il dit non, il a pas une alternative. Donc soit il va perdre ses cultivations, soit ben il accepte cette situation.
Ja, om de inte har några andra alternativ för att få vatten, då måste de kanske acceptera att köpa vattnet dyrt och bli beroende av kriminell verksamhet. Eller så riskerar de att förlora sina skördar och i värsta fall inte kunna jobba vidare, säger Chloe Tucciarelli.
Men hur är det då på Sicilien? Är det många lantbrukare som lägger ner sitt jordbruk?
Ja, det är det faktiskt. Katja och Giuseppe som jag träffade, de här mangoodlarna, de sa att de har träffat många som försöker odla tropiska frukter men som inte lyckas. Därför att det är ju det här att det är ju en ny sort. Man måste ju lära sig jättemycket om hur den funkar. Det är ju inte som att odla de gamla traditionella citronerna. De menar att det är många som inte riktigt förstår hur mycket arbete man måste lägga ner på att lära sig om de här nya sorterna och att det är väldigt utmanande.
Infatti ci sono molti ragazzi qui che tentano di piantumare degli alberi, però poi non riescono bene, perdono molti soldi.
Ja, nu står vi framför det här första mangoträdet som Giuseppes pappa så planterade för 23 år sedan. Det är nu över 3 meter högt och Giuseppe berättar att en av deras söner brukar komma hit och plocka frukter direkt från trädet för att äta. Han älskar frukt och han skulle helst bara äta det om han fick. Och sonen älskar också att hjälpa mig på fälten att köra traktor och så, berättar Giuseppe. Och då frågar jag vad de tror om barnens framtid. Har de en framtid här om de skulle vilja ta över lantbruket en dag?
Speriamo che non diventi un clima desertico. Per se loro continuano questa nostra strada.
Sì, sì, speriamo di sì.
Ja, vi får bara hoppas att klimatförändringarna inte blir allt för svåra. Att det inte bara blir en öken här, säger Giuseppe.
Sì, se miglioreranno sarà anche frutto degli esperimenti fatti sul campo.
Om våra söner får en framtid här, då kanske det är för att vi vågade prova och experimentera och introducera något nytt, säger Katja.
Ecco questo. Speriamo di sì.
Du har hört Klotet och vi som gjorde programmet idag var Daniel Värje, producent Peter Nordmark och jag heter Marie-Louise Kristola.
Pretty much all of them wanted to convert their state media systems into public service companies after the fall of the Soviet Union, and very few of them succeeded.
Hur mår public service i Europa egentligen?
Om det här förslaget blir verklighet så kommer det innebära en stegvis nedmontering av Sveriges Radio.
Hur många är oberoende och hur många är statskontrollerade propagandaorgan?
They all talk about independence, but it never fully achieved it.
Och är det verkligen möjligt att upprätthålla de högt ställda kraven på oberoende och opartiskhet?
Vi säger att vi ska leverera oberoende och opartisk nyhetsförmedling och fördjupning till folket. Och jag upplevde inte att vi gjorde det riktigt.
Lyssna på Omöjligt uppdrag, en serie i 3 delar om public service, födelse, strider och framtid i Europa. Sista avsnittet. En hotad institution.
Jag lyssnar på 3:e delen av Omöjligt uppdrag på fredag, nationaldagen 6 juni, tiden 5 på eftermiddagen.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet.
Ja, Lars Tumbelin med sin egen satellittelefon har tagit på egen firma.
I Polen så är den breda mitten oerhört smal.
Missa inte Radioskugga i Godmorgon Världen på söndagar, ja, och så på onsdagar då 18:50 och så när man vill i SR Play.
Är det 2 eller 3 te i satir?
Nu ett naturreportage som innefattar gummistövlar, en våtmark och den ovanliga organismen blodkula. Den finns på nordöstra Gotland och gillar kalk. Magnus Martinsson är biolog på Länsstyrelsen där. Han tog med Naturmorgons Lisa Henkov till Heinum Kallgate.
En blåvinge här.
Ja, det är tosteblåvinge.
Tosteblåvinge.
Ja, vad fint. Vad bra. Härligt. Då är våren på gång.
Det är den 6 maj 2022.
Här ser man, här har du liksom stoppvatten. Och så till ganska nyss och torkat ut nu då. Och nu har vi bara en liten pöl här vi ska ta oss över. Det kommer vi klara.
Den skarpa vårsolen skär nästan svartvita konturer i grånade tuvor av fjolårsgräs. Biologen Magnus Martinsson från Länsstyrelsen på Gotland kliver raskt fram. Ett plötsligt solblänk avslöjar vattenspeglar. För här springer vatten fram, hejdas av en gammal strandvall och bildar Gotlands största rikkärr, Heinum Kallgate.
Här har vi en bäck.
Här har vi en bäck, säger du. Och då ja. Är det ju så att man ser inte att den kommer någonstans ifrån, liksom, utan plötsligt blir det en bäck.
Vi står alltså i ett källflöde här. Så här strömmar alltså mark. Ur marken så strömmar grundvatten här. Så här rinner alltså grundvattnet upp i dagen i den här sluttningen och bildar då en liten bäck som slingrar sig ut i den här stora våtmarken då, Heinum Kallgate. Och i den här källan då så
är det alltså ett kallt källvatten som dessutom då är övermättat på kalk. Så att här ställer sig koldioxidhalten i det här utspringande vattnet in efter koldioxidhalten i atmosfären. Och i och med den processen då så fälls kalk ut i miljön här. Och då finns det då cyanobakterier, eller som man sa förr i tiden då blågröna alger, som tar hand om det här övermättade kalken och bildar olika livsformer. Och en sånt exempel på en livsform då, det är blodkulan, som är känd från Gotland då i flera av de här kalkrika källorna då i våra källmyrar.
Alltså blodkula, det låter ju ändå lite speciellt.
Ja,
det... ska jag leta efter en kula som ser blodig ut?
Ja, alltså den är ju lite... Ofta så hittar man den på stenar och grenar här i bäckbottnen då. Och den ser ut som små kulor eller vårtlika bildningar som bildar ganska hårda då, filament, radiärt utstickande filament då, på...
Alltså ja. Nu blev det två svåra ord här, radiärt och filament.
Ja,
och, de växer helt enkelt utifrån en liten knopp liksom, längst in. Och
sen så blir det en större och större
rund
kula kan man säga.
Ja.
På till exempel en sten då.
Ja.
Och där lever då den här blodkulan. Och för att den ska trivas och må bra så ska det finnas en kontinuerlig tillgång egentligen på vatten då, som har ett övermättat innehåll på kalk. Och det är ganska få sådana platser som finns i naturen, och ofta på väldigt då specifika platser just invid sådana här källflöden då, kalkrika källflöden.
Ska vi se
om vi hittar den?
Ja. Oj. Det är inte så lätt att röra sig här faktiskt.
Det är ju en Veronica här som kommer upp också.
Jaha.
En
blå blomma.
Ja, en blå blomma. Och det här är en dyveronica då. Som kommer. Och vi har även då
en
lite ovanligare dikesveronikan finns här också. Det är mest blad än så länge. Och här har vi då en annan livsform som trivs i den här miljön med kalkrikt vatten, och det är då kransalger. Om du känner på den här så kan du känna den är helt krispig liksom.
Oj, oj, oj.
Så att hela växten är kalk kan man säga.
Den känns mer som nästan en korall eller någonting i strukturen.
Ja, lite grön, grenig och lever då också i miljöer som har ofta då ett övermättat innehåll på kalk. Så den trivs bra här i den här kalkrika källflödet här.
Hur stora blir de där kulorna?
Alltså de kan bli flera centimeter faktiskt. Men ofta ser man väl som kanske ungefär en centimeter stora vårtor ungefär.
Ja, trots att det är tidigt på säsongen hittar Magnus Martinsson en massa exklusiva arter.
Och du vet, titta här har vi ju källnåte.
Vad sa du nu?
Jävlar, vänta. Den finns bara alltså, i kalkrika källflöden på Gotland i hela Sverige.
Vad sa du att det var? Det
är några källnåte, den här.
Det är några små blad som liksom flödar med strömmen där.
Precis, och här ska vi kika lite på den. För den här då vill ha en väldigt speciell typ av livsmiljö. Riktigt rena vattnen med grundvatten som strömmar upp i dagen då i bäckar och källflöden kring våra källmyrar på Gotland då. Finns ingen annanstans i Sverige. Mm. Det är ganska många arter här. Vi har ju en annan väldigt trevlig art här som heter kärrsälting, som också trivs i rikkärr. Och här har vi ju då en annan lilja här som heter kärrliljan. Den finns också bara på Gotland i Sverige.
En vinterståndare är det ju. En vinterståndare. Man ser liljebladen där nere. Typ
precis, man ser bladen här. Och de är helt platta. De ser ut nästan som de har suttit i en bok och blivit... Ofta är ju liljer har ju ganska platta blad. Så de sitter helt... Det. Och hela tuvan här är ju då axsag här.
Så nu bara pratar du om allting är så här superspeciellt.
Ja,
det här är... Och då har vi ändå inte hittat blodkulan.
Nej, precis.
Nej, det blev ingen blodkula den här gången. Men Magnus Martinssons kärlek till den här naturtypen går inte att ta miste på.
Så du förstår, alltså den här miljön... Alltså jag går igång på den här miljön jättemycket. För jag har ju då haft den här jättestora förmånen att få inventera alla våra våtmarker på Gotland. Och just de här källmiljöerna är så enormt... Här har du en annan häftig art. Här är kamtuffmossan. Oj. Den är jätteexklusiv. Alltså det är bara i de här källflödena. Så den kan bli som en nästan inkrusterad med kalklager.
Oj.
Efter några år då. Att det är ganska fantastiskt.
Sist i det här naturreportaget från Heinum Kallgate på nordöstra Gotland hörde vi Magnus Martinsson, biolog på länsstyrelsen där. Reporter var Naturmorgons Lisa Henkov. Efter nyheterna och sändningen från Radiosporten blir det talkshow i P1. Klockan är 3.
Och här är Ekot. Socialdemokraterna vill inte ge något besked om hur de ställer sig till regeringens avtal med Estland om att hyra fängelseplatser. Ett avtal som skulle kunna ge 600 fängelseplatser för svenska fångar i Estland. Båda ländernas parlament måste godkänna det här avtalet, vilket i sin tur gör att regeringen behöver de socialdemokratiska rösterna i riksdagen. Centerpartiet däremot ger besked. De säger nej till regeringens planer. Det kanadensiska investmentbolaget Brookfield vill bygga Europas största AI-center i sörmländska Strängnäs för flera miljarder kronor. Jakob Högfeldt, som är moderat kommunalråd i Strängnäs, han hoppas att satsningen ska ge tusentals nya jobb.
Det är en fantastisk möjlighet. En möjlighet som vi har jobbat för den här typen av etableringar under en längre tid. Men att den skulle få den här typen av proportioner, det är vi ju glada men mycket ödmjuka inför.
På onsdagen aviserade bolaget att man satsar 95 miljarder kronor på det nya AI-centret som blir det första av sitt slag i Europa och kanske den största industrisatsningen någonsin i Sverige. Förhoppningen är att centret ska bli en AI-hub i Europa och öka kontinentens datakapacitet. Kommunen ska nu sälja 350 000 kvadratmeter stor mark till företaget.
Under en 10-15 års period som förverkligandet av detta beräknas ta så är det storleksordningen 3000 arbetstillfällen och i dem så är det ungefär 1000 som blir stadigvarande. Vi kommer att ta ett beslut om ett markanvisningsavtal som möjliggör den sista pusselbiten för den fulla utbyggnaden av den här sajten.
Sa Strängnäs moderata kommunalråd Jakob Högfeldt. Reporter var Alexander Jakobsson. Hovrätten fastställer nu domen mot en man som ägde hästarna som slet sig och skenade på Djurgården i Stockholm sommaren 2023. En man i 70-årsåldern som skadades av de här skenade hästarna omkom av sina skador. Enligt hovrätten så var hästägaren oaktsam när han band hästarna utanför en restaurang som de sen slet sig från. Och nu fastställer hovrätten alltså tingsrättens dom på 1 år och 3 månaders fängelse för bland annat då vållande till annans död. Ikväll så blir det mycket moln och spridda skurar som i natt drar bort österut. I stort sett hela landet gäller det, men dröjer sig kvar över norra Norrland. Imorgon torsdag så får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och i de västra delarna av Götaland och Svealand så väntas det eftermiddagsskurar. I norra Norrland regn som rör sig norrut och följs av uppluckrande molntäcke söderifrån imorgon. Temperatur då allmänt 15-20 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
Och radiosporten börjar med ett ekonomiskt bakslag.
Längdskid-VM i Trondheim blev inte den ekonomiska framgången som arrangören hoppats på. Nu kommer stora bakslag med uppgifter om att man har gått tiotals miljoner back.
Får det här efterspelet, det önskar ju verkligen inte dem.
Om knappt 2 år är det Faluns tur att stå värd för världsmästerskapen. Jonas Petersson är vd för VM i Falun.
Nej, men oro känner jag inte i dagsläget. Det ska jag inte säga. Jag tycker vi ligger i bra fas. Vi har fått in väldigt mycket kompetenta människor på väldigt viktiga roller för oss. Och det blir en tydlig signal att vi på många sätt ska skärpa vårt arbete och verkligen se till att ha processerna på plats. Liksom.
Och reporter Selma Jennevall. Nu fotboll och ett glädjebesked för Sverige. Fridolina Rolfö ådrog sig inte en fraktur i foten efter att hon fick utgå i 6-1-segern mot Danmark igår kväll. Det bekräftar landslagsläkaren Homan Ebrahimi idag.
Där är P1, Sveriges Radio.
Björn, vet du vart dina pengar går när du köper jordgubbar i sommar?
Till jordgubbsodlarna.
Det hoppas man. Polisen i Helsingborg och Ängelholm genomför nu en riktad insats lokalt för att försäkra sig om att jordgubbspengarna inte tvättar någons smutsiga byk. En av rekommendationerna, Björn, vid sidan av flera är att se till att swishnumret går till ett företag och inte en person när du betalar.
Okej, så om man köper jordgubbar då drar man gärna tillbaka swishen ifall det står Kurt Olsson eller något annat.
Man frågar i alla fall kanske en gång till. Så kan vi mumsa med gott samvete även i sommar. Kanske med lite vispad grädde till. See, I open like a passport, shut you out like border control, and I'm 2 years from 30, and life scares me more each day. I've got a man who swears he loves me, but I'm afraid that he won't stay. So I drive out to the ocean just to wash my blues away. Takes me back to all the places. Feels like I'm flicking through the pages. Det här var Nina Nesbitt, en skotsk artist med en svensk mamma. Och hon var den som Ed Sheeran skrev låten Photograph till 2012. Men det tycker jag hon må vara förlåten. Alltså inte sången utan den korta relationen de hade. Nu finns hennes akustiska album Mountain Music att njuta av för den som är lagd åt det hållet. Välkommen till Talkshow i P1 med mig, Jonas Bonnier och Björn Werner.
Hej, hej.
Ja. Björn, du skriver ju och har skrivit mycket litteraturkritik.
Ja.
Ja. Så att, säg att du nu skulle läsa en roman om en person som efter en ganska misslyckad akademisk karriär, en ung man som har levt i skuggan av en diktatorisk far. Han blir kompis med några väldigt smarta killar och plötsligt har han lanserat en app som de lyckas sälja för riktigt stora pengar. Och vår huvudperson, låt oss kalla honom för Elon till exempel, hittar sin egen superkraft. Han vågar riskera mer än någon annan. Han lovar guld och gröna skogar även när skogarna är gulnade och guldet är sand. Och en dag är han världens rikaste man och blir tillfrågad av den amerikanska presidenten om han inte kan komma in och effektivisera hela den amerikanska statsapparaten. Hittills, Björn, känns det spännande?
Ja, det är ju rafflande.
Gillar vi den här personen, tror du?
Ja, absolut. Ja, det är en hjälte av någon sort.
Okej, vidare. Och nu försöker jag sammanfatta en enda vecka i vår huvudpersons liv. Mm. I och med hans engagemang i presidentens tjänst vänder sig kunderna till hans företag emot honom och företagets vinst rasar. Samtidigt står han inför världens tv-kameror och lovar att han fortfarande är bästis med presidenten trots att de ska gå skilda vägar. Under den här presskonferensen har Elon en väldig blåtira som inte får någon förklaring. Och samma dag har världens största tidning anklagat honom för kraftigt drogmissbruk. Rent dramaturgiskt, Björn, börjar vi tycka lite synd om honom nu?
Ja, det så skulle man väl ändå börja känna som läsare, absolut.
Ja. Okej, och sen bara en enda dag avslutningsvis tänker jag. Låt oss låtsas att den dagen var igår. En stor rapport visar att han under sitt statliga uppdrag har skott sig själv och sina företag minst 100 gånger under den här tiden. Och Elon själv går ut och säger att den stora proposition som presidenten försöker driva igenom är den sämsta, mest idiotiska han någonsin sett. Där, Björn! Hur slutar den här romanen?
Ja, är det svensk samtidsprosa så skulle den väl bara sluta där så att oförlöst
plötsligt
slut för att dekonstruera berättandet och så vidare så att man som läsare ska känna att ingenting är säkert, inte ens berättelsen. Men om det skulle vara feel good, som jag tänker att det här kanske ändå kan vara, då är det ju början på historien. För en feel good roman börjar nästan alltid i kris.
Mm.
Och det som händer sen, det är ju att huvudpersonen, i detta fall då Elon, reser nästan alltid hem till sin hemort för att leva, att hitta tillbaka till det enklare livet. Så jag tänker att den här romanen i sådana fall då slutar med att Elon, han reser hem till Sydafrika igen. Han kanske börjar jobba i sin pappas gamla diamantgruva. Och där så lär han sig, han effektiviserar verksamheten där. Han börjar återkoppla och förstå viktigt av det lilla livet. Han kanske kommer på att han inte kan ha fler kvinnor. Han har ju så många barn redan. Så alla hans barn flyttar dit. De kanske också flyttar in i gruvan. Vad vet jag? Han kanske blir vän slutligen med sin förskjutna transdotter. Och boken slutar, tänker jag, med att han leder transdottern, håller hennes hand då fram till vigseln där nere någonstans i Sydafrika. Så tror jag att den här feelgood-romanen skulle sluta i alla fall.
Så fint, Björn. Jag tycker att det är en toppenroman. Den ska vi ju absolut läsa.
Ja.
Känner, speciellt tycker jag delen när de ska inreda den här grottan tillsammans.
Alla 12 barn.
Alla 12 barn. Fantastiskt. Vi fick några oväntade reaktioner i sportvärlden igår, Björn. Jag tänkte vi kunde lyssna på den. Först världens högst rankade schackspelare, norrmannen Magnus Carlsen, som helt oväntat drämmer nävarna i bordet när han förlorar. Spelpjäserna flyger iväg och den chockade världsmästaren på andra sidan, han hukar och tar skydd. Så här reagerade kommentatorerna.
Oh my god!
Magnus banged the table and the pieces fell over. Look at that devastation from the world number one.
Ja, de har inte sett det här i schackvärlden tidigare, kan man säga. Och sen igår Alexander Bublik, tennisspelaren som är rankad 62 och som skrattade av glädje och samtidigt grät när han vann över världsfemman britten Jack Draper i Roland Garros, franska öppna mästerskapen, och säkrade sin plats i kvartsfinalen. And he's done it.